nummer 14 och dagens datum är fortfarande 16 i 8. Vi skulle alltså fortsätta med det här med människan och identiteten och namnet. Och vi såg att man byggde sig ett torn i Babel för att göra sig ett namn. Låt oss då jämföra med hur det står i Apostlagärningarna 3. Där den här mannen har blivit botad vid sköna porten. Och då blir ju på vanligt mänskligt sätt alla människor jätteintresserade av Petrus. Och namnet Petrus är plötsligt på allas läppar. 11 versen. Då han nu höll sig till Petrus och Johannes strömmade allt folket utom sig av häpnad tillsammans till den på den plats som kallades Salomos pelargång. När Petrus såg detta tog han till orda och talade till folket så: ni män av Israel, varför undrar ni över denne man och varför ser ni så på oss, liksom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå? När Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när denne redan hade beslutit att giva honom lös. Ja, ni förnekade honom den helige och rättfärdige och begärde att en dråpare skulle givas åt eder. Och livets första dräpte ni, men Gud uppväckte honom från de döda, därom kan vi själva vittna. Och det är på grund av tron på hans namn som denne man, vilken ni ser och känner, har undfått styrka av hans namn. Och den tro som verkas genom Jesus har i alla seder åsyn gjort att han nu kan bruka alla lemmar. Ja, Petrus säger ungefär så här: varför tittar ni på mig? Det är väl inget att glo på. Utan det finns ett annat namn än namnet Petrus. Det finns en annan person än min person. Och det som har varit i verksamhet är tron på hans namn. Vilket ju alltså återigen är en lite fyrkantig svenska det här. Troheten mot hans namn. Petrus hade varit trogen mot vad denna andra person hade bjudit honom att göra. Och den lame mannen hade också varit trogen inför Herrens tillsägelse. Res dig upp. Se på mig. Han hade gjort som Petrus sa. Det hade blivit som Petrus sagt att det skulle bli. Varför det? Därför att det fanns ett gudomligt initiativ bakom. Det fanns ett annat namn i kulisserna. En annan personlighet. Det är Jesus som har gjort alltihop. Det är han som är i sammanhanget. Ingen annan. Och det är därför som hela äran tillkommer honom. Jesus namnet. Eftersom vi är delar av Kristi kropp så är det klart vi heter Jesus. Vi är döpta till Kristus. Men sen är ju frågan, vad innebär detta att Jesus namnet finns över våra liv och vår tjänst? Innebär det att vi kan uttala det här namnet i alla väderstreck lite på försök och se vad som händer? Innebär det att vi har rätt att säga till i alla möjliga sammanhang? Nej, det innebär att han är allt och vi slipper att vara något. Observera uttrycket, vi slipper att vara något. Men hur lätt blir inte Jesus namnet en fullmakt som gör att vi blir allt och Jesus blir leverantören av kraft? Och här måste vi förstå att den här identitetsproblematiken är så att säga insydd i syndafallet ifrån början. Därför att en av kärnpunkterna i syndafallet är just centrumförskjutelsen från Gud som centrum till människan som centrum. Låt oss nu gå till första Mosebok 3 och 7 igen. Då öppnades bådas ögon och det blev och varse att det vore nakna och det fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Jag älskar de här fikonlöven, det vet alla som har hört mig förut. Människan sökte en identitet, en egen identitet i syndafallet, men fick den inte. Utan när människan började se på sig själv istället för att se på Gud. När människan blev självupptagen och självcentrerad istället för att vara gudsupptagen och gudscentrerad. Så upptäckte de plötsligt, men jag är ju naken. Och då läste vi förra timmen, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det där är någonting så underbart märkvärdigt. Vi ser det när vi kan förlösa människor i själavården till självförglömmelse och gudsupptagenhet. Då börjar härligheten att stråla. Men ju mer människan ser på sig själv istället för att se på Gud, så kommer det något spänt och något jobbigt och något hårt in i människans natur. Grundproblemet är egentligen att människan börjar se på sig själv. Människan söker en egen identitet. Och när människan väl har börjat att se på sig själv och upptäcker att hon i sig själv är identitetslös, så att säga. Därför att den här beständiga jag är identiteten, det är en gudomlig. Då infinner sig ett outhärdligt tillstånd. Jag är ju naken. Och motsatsen i Bibeln till begreppet härlighet är begreppet skam och blygsel. Som det står i andra kapitlet, 5 versen. Och mannen och hans hustru var nakna, båda nakna och blygdes icke för varandra, står det. Skammen, vanäran, uppkom i syndafallet. Människan blev plötsligt en varelse med skam och förnedring. När hon började se på sig själv. Och så oerhört mycket förnedring i våra liv sammanhänger med att vi ser på oss själva. Så oerhört många människor som lever i förnedring är ju självupptagna. Och de försvarar och säger, det är ju inte konstigt att jag är självupptagen, så mycket förnedring som jag har levat i. Kärleksfullt och milt måste man på något sätt undervisa dem om motsatsen. Det är inte konstigt att du lever i förnedring så självupptagen som du är. Vilket kommer först, hönan eller ägget? Ja, ägget säger bitvis här. För åtminstone är det en ond cirkel, det här. Människan blev plötsligt en förnedringsvarelse när hon började se på sig själv. Och människan börjar omedelbart att spana omkring sig i naturen för att hitta någon möjlighet att skyla den förnedring som hon plötsligt har upptäckt. För nu har människans ögon blivit öppnade. Hon ser allt vad hon inte är. Hon har fått upp ögonen för tomheten. Hon ser allt vad hon inte är. Och hon måste skyla den skam som därav oundvikligen blir följden. Halleluja. Och människan börjar nu lösa problemet med fikonlövens hjälp. Nu måste det till någonting som döljer förnedringen. Det går inte att göra någonting åt själva förnedringen, men man får försöka dölja den så gott det går. Detta betyder alltså att när människan väl börjat se på sig själv med tomhetens glasögon på näsan, så infinner sig ett outhärdligt tillstånd som egentligen består i att människan blir sin egen fiende. Hon kan i befintligt skick inte acceptera sig själv. Köttets sinnelag är fiendskap, läste vi. Fiendskap mot Gud, ja. Och det såg vi, hur Adam rymde för Gud och hur han sen går till attack. Men människan blir inte bara fiende mot Gud, hon blir också fiende till sig själv. Vilket inte gör saken lättare. Och nu hamnar människan i det dilemmat att hon kan inte acceptera sig själv med mindre än att hon får något bra fikonlöv att svepa in sig. Det kan vara fikonlöv av framgång, rikedom, ära, berömmelse, kunskaper. Man kan få folk att gå in i hemliga ordenssällskap och lova att folk får rycka ut tungan ur munnen på en bara man får fikonlövet och vara med. Folk kan göra vad som helst nästan om man bara lockar med ett fikonlöv. Du är vad du kör, som det står i Mercedes-reklamen numera. Så köp dig ett fikonlöv för 150 000 bagis. Så du blir något. För i dig själv är du ingenting. Och underförstått, man måste ju bli någonting. Men det är det som är den kristna trons hemlighet, att det måste man inte. Man måste inte bli någonting. Det är det som är tomhetens välde. Att det är självklarhet att man måste bli något. Det måste man faktiskt inte. Det är inte alldeles nödvändigt. För Gud är redan allt. Och till sist så ska han bli allt i alla. Med fikonlöven infinner sig förljugenheten i människans liv. För fikonlöven är inte människan, utan är människans önskan att svepa in sig i någonting som ser ut som om det var hon själv. Här kommer hela dubbelspelet och hela hyckleriet in på en gång. Detta att vi blir oäkta på ytan gör insidan av fatet och bägaren rena, säger Jesus. Då blir allt sammans rent. Och det är det vi är kallade att hjälpa människor med. Insidan. När nu människan börjar att svepa sig i fikonlöv, så inträffar problem nummer två, nämligen hur ska jag veta att mitt fikonlöv ger mig någon identitet? Det kan man bara veta genom att jämföra med andras fikonlöv. Och då infinner sig det jag brukar kalla för jämförelsesjukan. Av vilket avundsjukan bara är ett specialfall. För det kan ju hända att du har det vackraste fikonlövet. Då är du inte avundsjuk. Men jämförelsesjuk är du lika fullt. För du vet att det är det vackraste. Jag är störst, bäst och vackrast. Och den nu människan strävar fram under tomhetens välde, så går nästan hela hennes energi åt till att samla fikonlöv. Den fallna människans liv är en oupphörlig fikonlös jakt. Framgång, ära, berömmelse, ryktbarhet, pengar, upplevelser, njutningar, bekvämligheter och så vidare. Fikon. Och en speciell poäng i tomheten i det här är detta att man aldrig använder de olika sakerna och företeelserna för vad de egentligen är. Utan bara för det att de ska ge en själv ett värde. Jag menar, det är skillnad på att köpa en bil därför att man behöver förflytta sin arma eller kamen någon gång ibland. Eller att köpa en för att den ska ge mig ett speciellt värde. I det senare fallet så blir det ju ett mycket större hål i plånboken för det första. Det blir en rad andra komplikationer. Köper jag en segelbåt därför att jag behöver segla? Eller köper jag en segelbåt därför att jag behöver ett fikonlöv? Och sen är jag tvungen att vara ute och segla varenda sommar i ur och skur och rusk och med gnällande ungar och blöta kläder som hänger till tork ner i ruffen överallt. Alltså vi använder inte sakerna och företeelserna. Vi gör inte handlingarna för deras egentliga innehåll. Utan ändamålet med allt vi har, säger, äger och gör är istället ett annat än det ser ut att vara. Det är en bit av fikonlös förljugenheten det här. Att människan blir osaklig. Ingenting är längre vad det ser ut att vara. Och handlingarna är inte längre vad de förefaller vara. Utan det finns ett officiellt ändamål med allt vi äger och gör. Och så finns det ett hemligt ändamål. Det är det verkliga. Så blir det alltid när fikonlöven opererar. Och det som pressar nu människan in i det här livsmönstret är mycket starka krafter. De starkaste krafter som finns i den fallna människan. Det är därför all reklam antingen hotar och skrämmer folk med att om du inte köper våra grejer, då kommer du ju verkligen på skam, som det heter i Bibeln. Spela på lite dåliga samveten och lite skuldkänslor och annat sådär. När gav du din fru en blomma sist? Eller också så är det alltså att kittla. Med att om du lägger på ett extra kol och sliter ihjäl dig så kan du köpa den här grejen och då får du världens fikonlöv. Man ser den unge direktören med haka gå in i kraftig hakan och hit med en liten grop och gå in väldoftande under armarna, stiga in i någon Volvo 760 med turbomotor och så här, va? Men han måste ju slita ihjäl sig för att kunna äga den där bilen. Han hinner ju aldrig njuta av den, utan han måste ju slita ihjäl sig för att kunna köpa en bil som han måste ha för att kunna slita ihjäl sig för att kunna köpa en bil som han måste ha för att kunna slita ihjäl sig. Detta är tomhetens välde. Jag tycker det här uttrycket är så bra. Tomhetens välde. Supermeningslöst alltihopa. Och ändå så tar det så lång tid innan man upptäcker det. Och det lustigaste av allt är att på något vis måste man upptäcka det i sitt eget liv. Hemmasonen som går där hemma och är avundsjuk på brorsan som varit ute i världen och levt loppan. Och som kommer tillbaka och som luktar så pyton så det är bara pappan som vill omfamna honom. Han skulle ju kunnat lärt sig det här att det är ingen idé. Men han har ändå inte gjort den upptäckten i sitt eget liv. Han går hemma på gården men är ändå under tomhetens välde. Det är också en poäng i det här. Därför kan vi urskilja nu ett mönster i det här. Att människan blir i syndafallet en prestigevarelse. Och här rinner mig en liten liknelse i tankarna. Tänk dig två små ungar som står i sandlådan och skryter att min farsa är mycket starkare än din. Det är något helt annat än att samma ungar står och säger jag är mycket starkare än du. Därför att det skulle vara vår glädje i livet. Att vår farsa är starkare. Då behöver vi inte vara något i oss själva. Därför att farsan är starkare. Men nu blir människan plötsligt mer intresserad av att säga jag är starkare än du. Människan blev en prestigevarelse. Det kan vara naturligtvis vara prestige att skryta över sin farsa med Eva. Förstår man rätt nu? Men prestige leder alltid till prestation. Och för att prestationen ska kunna ge en identitet så måste prestationen jämföras med andras prestation. Eller eventuellt med givna förväntningar. Det är de två mallar du har att gå efter. Du kan jämföra med andras prestationer eller med givna förväntningar. Relativ betygsskala eller absolut betygsskala som det heter i skolvärlden. Sen får du så småningom ut ditt betyg. Du får kanske en femma i snitt eller du får bara 2,8 i snitt eller någonting sånt. Så har vi precis siffersatt dig och gett dig den identitet som är din. Och allt efter var du hamnar nu, utefter Gausskurvan, så kan du sedan ägna dig resten av ditt liv åt högmod eller åt självfördömelse. Och i båda de här attityderna är fiendskapen en oundviklighet. Högmodet, eller självförtroendet som vi älskar att kalla det, innebär alltså ett överflyglande, ett överträffande av omgivningen. Som också omgivningen upplever som någon form av smälek. Där alltså på något sätt fiendskapen utspelas mellan individen och hans omgivning. Medan om man hamnar på nedre delen av Gausskurvan så riktas fiendskapen mot en själv. I självfördömelse. Detta i sin tur leder oss nu till en mycket fundamental och viktig iakttagelse. Och det är detta att i syndafallet blev människan en ensam varelse. Syndafallet är också ensamhetens födelsedag. Eftersom det här på olika sätt har lett till att människan hamnade i en fiendskap emot Gud. En fiendskap mot sig själv. En fiendskap mot sin omgivning. Och dessutom kommer på kollisionskurs med hela skapelsen eftersom hon nu börjar leva efter det hon inte har istället för att leva efter det hon har. Och för att lösa problemet hänger människan på sig fikonlöv. Som dessutom gör henne oäkta. Och det försvårar hundrafalt alla relationer. Därför att det finns ingenting som äter upp relationer så som oäkthet. Man kan inte ha relationer med en kuliss. Lika lite som man kan ställa upp några teaterkulisser och gå ut i naturen och promenera. Och det här är ju ett återkommande ständigt problem när man alltså ska börja jobba med människor som lever i ensamhet. Och det gäller också människor som är gifta. Det finns ju inom äktenskaplig ensamhet. När människor säger, ja, vi når inte fram till varandra. Nej, undra på det som ni spelar teater. Prestigen att människan började se på sig själv leder alltid till ensamhet. Leder alltid till förnedring. Och problemet är inte att försätta människan i den situationen där prestigens alla önskemål blir uppfyllda. Utan problemets lösning är att göra människan fri från prestigen. Och Bibeln har ett speciellt ord för den här prestigelösheten. Och det är ordet saktmod. Det ordet betyder egentligen prestigelös. Lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni få ro för era själar, säger Jesus. Oj, 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 vad skönt. Egentligen står det vila. Då ska ni få vila. Därför att då kommer ni att börja vara er själva. Och inget annat. Och det är mycket vilsammare att vara sig själv än att försöka vara något annat. Men vår kultur är den fikonlövigaste, tror jag, som har funnits på jordens yta. Tänk om man uppmuntrar människor att satsa på ett fikonlöv. Satsa hela sin tillvaro. Vi beundrar såna här som Björn Borg. Och samtidigt exploateras såna människor hänsynslöst när deras liv till sist kraschar eftersom det här inte funkar. Och när de tidigare superstjärnorna har kraschlandat så står det alltid nya människor redo att axla deras mantel. Folk vill alltid bli en ny Elvis Presley eller en ny Marilyn Monroe fast man såg hur det gick för dem förra. Tomhet. Och vi lär aldrig av andras erfarenheter på tomhetens område. Det enda historien lär oss är att människor aldrig lär sig något av historien som bekant.
Ja.
Och när det gäller jämförelsesjukan så har vi ett par bra texter. Vi har ju första Mosebok 4. Vi kanske skulle läsa lite grann. För när jag sa det i förra timmen att skriften ska inte användas i sig själv utan för oss till Jesus, så menar jag ju inte att vi inte ska läsa skriften. Det måste ni väl ha fått klart för. Så som vi läser här sida upp och sidan in. Första Mosebok 4. Och mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fött en man genom Herrens hjälp. Hon födde åter en son Abel, den förres broder, och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren, och så Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk, och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått till sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått till sinnet och lurar synden vid dörren, till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll han Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sa Herren till Kain, var är din broder Abel? Han svarade, jag vet inte, ska jag ta vara på min broder? Jag vet inte vad du känner inför den här texten. Ibland så kan man liksom känna lite harm för Kains räkning. Har du gjort det någon gång? Man tycker det här var väl inte jämlikhet. Att man känner liksom på sig att hade jag varit i Kains kläder så skulle jag antagligen också ha surnat till. Och ibland gör Gud så här för att testa vårt mått av självupptagenhet. För Gud är den Gud som utväljer vem han vill till vad han vill. Och förväntar sig att vi ska vara så upptagna av honom att vi inte springer omkring och jämför oss med varandra. Den här gången var det Abel som så att säga fick ut. Och Gud testade Kain. Om Kain hade låtit bli att slå ihjäl Abel så hade det kanske kommit en annan gång. Då hade varit Kains tur. Så här vet vi att det är lite. Och Gud testade lite grann för att se hur mycket vi lider av jämförelsesjuka. Och att vi kunde ta våra liv direkt ur Guds hand utan jämförelser. Halleluja, vad skönt det skulle bli. Jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Ro för era själar. Underbart. Alldeles underbart. Jaså, Abel fick ut här av Gud och det fick inte jag. Alltså är Abel något och jag är ingenting. Det är något fel på mig. Allt det här är fikonlövsnack. Och vi är mycket mer fast i fikonlövstänkande också som kristna än vad vi har klart för oss. Och att Gud måtte sända oss alla här en uppenbarelse som vishetens ande så att vi upptäcker alla fikonlöv. Och också upptäcker Guds suveränt geniala teknik för att vi ska kunna leva utan fikonlöv. Att inte knepet är att nu måste han göra oss till något utan att knepet är detta, du behöver inte vara något, du slipper. Det som i världen var ringa, det utvalde Gud. För att det skulle komma på skam som någonting var. Men vi går alltid omvägen över att först bli något. För att göra det Gud vill ha gjort. Och därigenom så saboterar vi alltid från början det han själv vill få göra i våra liv. Det här är svårt att uttrycka i så att säga grekiskt filosofiska, fyrkantiga, färdigförpackade termer. Jag håller hela tiden på att försöka måla upp en bild där du själv med den heliga andes hjälp får måla vidare. Och det är en bild som aldrig blir färdig i ditt liv för att hela tiden håller ju Gud på och plockar av det fikonlöv. Och bilden blir tydligare och tydligare ju fler han får ta bort. Och ju mer han får plocka av dig, desto mer kommer också du att lösgöras ifrån fruktan och rädsla och vad ska folk säga och gjorde jag bort mig nu och hur passar jag in i det här sammanhanget och alla andra gör så där och här står jag och gör så här och alltihopa det här. Han håller på och gör dig till en gudsmänniska. Väl skickad för allt gott verk. Käringen mot strömmen kanske många gånger.